Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärringby. Jag är mitt uppe i den här serien om kriget 1812. Då. Ett väldigt intressant krig med stor påverkan på USA, men relativt okänt eftersom amerikanerna själva sällan lyfter fram det här kriget. Och en orsak till det är det jag pratat om i de senaste avsnitten, den stora interna konflikten där landet går till krig utan att egentligen varken vara enade eller överens om vad de stora förrättarna är och vad målet med kriget ska vara och exakt hur man ska mobilisera för att eventuellt vinna ett krig då. I de tre föregående avsnitten har vi ju sett hur USA dras in i den här stora massiva maktkampen som sker i Europa mellan britter och fransmän som uppstår under Napoleonkrigen. Jag har också pratat om hur USA försöker kontra då och använda olika handelsrestriktioner och annat för att få stormakten att backa och tillåta deras neutrala handel och hur egentligen nästan alla de här åtgärderna i princip misslyckas då. I senaste avsnittet så pratade jag om hur en ung generation, en ny generation valdes in i kongressen, de som fick det här tilltalsnamnet krigshökarna, och om hur de egentligen då ledde landet in i krig då med president Madisons stöd då. Och själva krigsförklaringen var ju också otroligt ironiskt eftersom britterna rent kronologiskt hade gjort stora eftergifter i elfte timmen, men utan någon sån här telegrafkabel över Atlanten så hann ju nyheten aldrig fram då. Och många i USA hoppades ju att den här krigsförklaringen i sig då skulle få britterna att backa, särskilt om man snabbt kunde kanske göra en offensiv och erövra delar av Kanada. Men krigsförklaringen får ju egentligen motsatt effekt då. Väcker ju snarare britternas vrede och kamplust istället då. Idag tänkte jag skulle kolla på lite grann på vilka exakta krigsmål som USA hade och hur egentligen styrkeförhållandena var under kriget då. Redan under debatterna då, så innan kriget bröt ut, så var det ju ganska uppenbart att många republikaner hade riktat sina blickar mot Kanada och en erövring av Kanada. Ifall en sån erövring av Kanada var ett krigsmål eller ett medel var emellertid lite oklart. Där var man inte riktigt överens då. Tittar man på federalisterna, det oppositionspartiet, så var ju många av federalisterna, de hade ju precis som Joshua Quincy, en av de ledande federalisterna, påpekat, de ansåg att det var oerhört ologiskt att strida i Kanada för att försvara handel på haven och den här infekterade frågan om tvångsrekrytering av sjömän då. Så de tyckte ju på något vis att en offensiv mot Kanada var totalt ologiskt utifrån det som var bakgrunden till den här konflikten då. Men på ett annat sätt så var ju en offensiv mot Kanada helt logiskt utifrån republikanernas perspektiv. För att Kanada var ju den enda platsen egentligen i Nordamerika där man kunde då egentligen strida mot britterna då. Kanada var ju också en ganska svag punkt för Storbritannien då. Försvarsmässigt så var det ett enormt område som var väldigt svårt att försvara då. Och britterna hade ju väldigt få soldater på plats då. Sen ska man ju tänka på Kanada. Man inbillar sig alltid att Kanada är större än vad det är. Men tittar man på Kanada på en jordglob så är det ju inte sådär enormt. Tittar man på en vanlig världskarta som är utplattad så ser ju Kanada ut att vara typ hur stort som helst. Men det är ju trots allt fortfarande ett stort land då. Befolkningen i Kanada var ju också ganska liten, utspridd över väldigt stora avstånd då. Medan det vid den här tiden då, 1812, bodde ungefär 7,5 miljoner människor i USA, så hade ju Kanada enbart en befolkning på ungefär 500,000 då. Och vid krigets utbrott så hade USA en reguljär armé på ungefär runt 12 000 man då, medan Kanada bara hade 7 000 man då. Frivilliga och milistrupper kunde ju dessutom ytterligare tippa balansen, och det var ju lite grann det som republikanerna räknade med då. För samtidigt som britterna behövde mycket av sina trupper då i Europa där man var fullt invecklade i det här kriget mot Napoleon eller på andra platser i världen då där Frankrike och Storbritannien stred, så hade ju då USA möjligheten att mobilisera medborgare då. Att erövra landområden i Nordamerika var ju inte heller någonting nytt för USA. Så utifrån den aspekten så var det ju en logisk fortsättning på tidigare historier. Och så sent som bara ett par år tidigare, 1810, så hade man ju erövrat delar av West Florida från Spanien då. Så de flesta republikaner var ju övertygade om att Kanada skulle gå att erövra relativt enkelt. Thomas Jefferson till exempel och den forna presidenten i det här läget beskriver det som att det mer eller mindre handlar om att bara marschera in då. Bara marschera, kliva in och ta över det här. I huvudet på vissa republikaner så var ju Kanada i princip redan erövrat innan man ens började då. Däremot var ju republikanerna lite oense om vad själva målet med att erövra Kanada var i så fall då. Vissa som Thomas Jefferson verkar trott att kanadensarna med självklarhet själva ville bli amerikanska republikaner då, att Kanada skulle då kunna bli en del av det växande USA då. Och lite spoiler alert, men så var ju inte inställningen, och här är ju amerikanerna lite historielösa. Man hade ju kunnat gå tillbaka till frihetskriget, hade ju kunnat gett dem en bra hint då, för att när kolonierna slås loss under frihetskriget, som ju inte är så långt bort i tiden här, så försökte man ju först bara övertala Kanada att ansluta sig till kolonierna som gjorde uppror, och när man inte gjorde det så försökte man ju erövra Kanada, och då gjorde ju kanadensarna ganska stort motstånd då, så att det blev ju ingen erövring varken där heller, och det fanns ju inget som tydde på att man i det här läget skulle vara mer positivt inställd till att bli en del av USA än vad man hade varit då så att säga. Andra menar ju då att erövringen av Kanada skulle vara bra som en förhandlingsbricka då i en eventuell fredsuppgörelse, som att man kunde då byta tillbaks ett erövrat Kanada mot en massa löften om att inte kränka amerikanska rättigheter och uppnå andra eftergifter i en fred med vad heter det, britterna då. Talmannen Henry Clay, han säger till exempel: Canada was not the end but the means, the object of the war being the redress of injuries and Canada being the instrument by which the redress was to be obtained. Så att han är ju inne på att det ska vara en förhandlingsbricka helt enkelt då. Och Madisons administration då förblev ganska otydlig kring det här med målet, och militären fick inga tydliga instruktioner då. Vissa befäl pratade om annektering, andra inte, och otydligheten minskade inte då de här interna stridigheterna, då federalisterna i nordöst var skeptiska då redan innan kriget med att försvara maritima rättigheter mot landmässiga offensiver. Så att återigen så går USA in i det här kriget med lite olika viljor och lite splittrade åsikter då. Till tittar vi lite grann på styrkeförhållandena, så vid krigets utbrott så var styrkeförhållandena mellan de båda sidorna till en början lite gynnsamma för USA då, särskilt sett i förhållande till Kanada då, och man isolerade där då. Britterna såklart har ju en enorm krigsmakt i stort då, så att säga, men man var ju involverad i andra strider då mot Frankrike. Men i mångt och mycket så var ju USA då, trots republikanernas försök till mobilisering i elfte timmen, ganska illa förberett för ett krig mot en världsmakt som Storbritannien då. Krigsdepartementet var väldigt underbemannat för uppgiften, och krigsministern William Eustis var ingen vidare administratör då. Den reguljära arméns skick var ju verkligen inte bra. Officerskåren hade väldigt mycket att önska. De högre officerarna var inte speciellt kompetenta. Oftast var de då politiskt utsedda, i många fall dumpade till armén för att inte ställa till problem med andra, på andra ställen i staten i fredstid då. Så de republikanerna som man tyckte inte dög till andra tjänster dumpar man in till armén i många fall då, under åren innan kriget då. En av de mer lovande yngre befälen då, Winfield Scott, som senare blir ju stor hjälte under kriget mot Mexiko och som också är överbefälhavare i Nord under inbördeskrigets inledning då, kanske en av USAs främsta militärer genom historien, definitivt med på en topp 5-lista då. Han vittnade då om att the old officers had very generally sunk into either sloth, ignorance or habits of intemperate drinking. Så att hans betyg om sina högre officerare var kanske inte jättebra då. Så armén hade ju under många år innan kriget haft en ganska låg status, och förutsättningarna hade varit dåliga då. De flesta av soldaterna hade dessutom väldigt liten erfarenhet och ganska låg moral då. Deserteringar var vanliga redan innan kriget, och under kriget så bara ökar de här då. När man kommer 4 månader in i kriget så tvingas Madison till och med att utropa en slags amnesti för desertörer ifall de återvände till tjänst, eftersom man var så desperat i behov av att få tillbaka de här desertörerna då. Och det är alltså bara 4 månader in i kriget då. Efter kriget förutsattes bli lite kortvarigt då, alltså många republikaner trodde ju att själva krigsförklaringen i sig skulle leda till att britterna backade och försökte göra eftergifter för att få till en snabb fred för att fokusera på kriget mot Frankrike då. Och eftersom många då trodde att kriget skulle bli kortvarigt, så tänkte ju Madison och republikanerna luta sig främst då mot sådana här frivilliga enheter, alltså att man helt enkelt kallade in frivilliga till armén då. Men organiseringen av de här fallerade väldigt rejält då, i ett krig som inte var allmänt populärt och till en början ganska offensivt då. Det var inte så många som var helt enkelt frivilliga att hoppa med i ett sånt krig då. Det hade varit skillnad om det varit ett väldigt populärt krig då. Tittar man till exempel på inbördeskriget eller Mexikokriget, så är det ju många som flockas till fanan för att man vill vara med i det militära liksom, i de här frivilliga enheterna. Men det här kriget är inte riktigt lika populärt då. Så man lyckas bara organisera 6 regementen av frivilliga då. Och de här ansågs av många vara bara en litet snäpp bättre än någon form av organiserade banditer som står och förolämpar allt och alla liksom. Så att de här frivilligenheterna blir ju ingenting man kan liksom luta sig på dem. Så med en reguljär armé utav ganska låg kaliber och en misslyckad satsning då på frivilliga förband, så var ju egentligen det som återstod för USA och dess trupper då, eller armé, milistrupper då. Och milis var ju, som jag har nämnt i podden i många sammanhang tidigare, det var ju egentligen själva grundbulten i det amerikanska försvaret i nationens tidiga uppkomst då. Alla delstater hade ju en milis som grund för sitt försvar då. Och det här är ju en gammal brittisk tradition från början som sen togs över till Amerika under den koloniala tiden och revolutionen, och på något vis varit en väldigt stark grundbult i det som blev USA då. Milistrupper är ju alltså de form av alltså medborgarsoldater. Man är inte yrkessoldat. Och då så samlas man då, det kan ju vara bönder, hantverkare, affärsmän, hamnarbetare etc. och tränar då som tillsammans som en milis då. Och det finns utsedda befäl då, och en organisation som bygger på det lokala samhället. Så är man en ledande person i samhället så väljs man ofta till officer då, så att säga, oavsett egentligen om du kanske har någon militär bakgrund eller inte, det spelar inte så stor roll. Är du ledande i samhället så ska du ha den statusen även i milisen då, så att säga. Så att det här utgår helt från det lokala samhället då. Och fortfarande 1812 var det ju på många ställen så att man hade med sig sina egna vapen i tjänst ifall det inte fanns någon vapenarsenal i närheten ändå. Så i teorin är ju milisförsvaret ett ganska omfattande försvar på kanske, ja man kanske skulle kunna mönstra en 400-500 000 man då, läser lite värnpliktsaktigt till sin grundtanke då, men delstaterna krävde ju väldigt sällan in tillräckligt med skatt för att hålla milisen i bra skick, och de här milistrupperna de tränar ju alldeles för sällan, och de här träningstillfällena var ju mer som en social händelse snarare än en militär träning på många sätt. Det vill säga när det är dags för milisen att samlas och tränas oftast på en sån här common liksom en park i stan, så då följer ju fruar och barn med och det blir liksom nästan mer som en marknad eller tjo-tjim än vad det blir en militär träning då. Så i praktiken så fanns det ju betydligt färre milismän än vad tanken, och de här var ju trots allt då betydligt sämre tränade än den reguljära armén. Ett annat problem var ju också att milisen inte var lika flexibla soldater som den reguljära då nationella armén. Milistrupperna försvarade ju gärna sin delstat, sin familj, sitt hem så att säga. Och det var ju själva tanken med delstatsmiliser, att man skulle ha en stark lokal koppling då. Men att som under kriget 1812 då genomföra offensiver långt hemifrån då in på liksom fientlig mark då Kanada, det var ju många milistrupper väldigt mycket mindre villiga till att göra då. Så milistrupper var ju trupper som var kanske bäst för defensiven men ganska värdelösa för en offensiv då. Och det här är någonting som både USA och men även britterna i Kanada får uppleva under kriget, eftersom även Kanada också hade sin milis då så att säga. Och det här blir problem då för USA här när man går på offensiven 1812. Och det blir också lite problem för britterna sen när de går på offensiven 1813-1814 då. Att milistrupper de vägrar helt enkelt att lämna sin delstat för att anfalla fiendeland då. Så USA har ju ganska lång gräns där mot Kanada. En väldigt stor del av gränsen är ju till exempel New York och så vidare. Och där så vill inte milisen från New York kanske alltid gå in på kanadensisk mark. För man anser att man har sin uppgift att försvara New York, men inte tvärtom då. Så USAs militär, egentligen då oavsett sort då här, reguljär, frivillig eller milis, var ju inte alls redo att utkämpa något större krig här 1812. Och värre ska det ju också bli då, administration av löner till exempel var ju katastrofal från start. Det fanns varken resurser eller kanaler för att betala löner över de här stora avstånden som kriget spelar ut sig på då. Den federala staten ligger efter en 6-12 månader med betalning konstant och trupper vägrar marschera om man inte får betalt. Vissa begår myteri då. Det här kriget är också en logistisk mardröm då, över de här enorma avstånden då. Den stående armén, alltså den reguljära armén, hade i början av 1800-talet bantats ner så otroligt mycket av republikanerna. Ni vet, republikanerna ville ju sänka skatter och minimera den federala staten, och då är det ju lätt i tider av fred att tycka att armén ska verkligen sparas in på så att vi slipper finansiera med skatter då. Och det här innebär att man själva liksom kvartermästare och kommissarieavdelningarna inom armén hade egentligen bantats ner till att vara helt obefintliga, och det tog ju flera månader att försöka upprätta något system som ens fungerade behjälpligt liksom, för när det gäller då logistik och kvartermästaruppgifter då. De amerikanska soldaternas försörjning skulle ju ske väldigt mycket då via privata kontrakt som den federala staten skrev med olika privata leverantörer, och de här leverantörerna och underleverantörerna skodde sig ganska mycket på statens pengar, och det som levererades ut på fältet till soldaterna var väldigt bristfälligt i både kvalitet och kvantitet då. Så man kan säga att logistik och försörjning slog ju ut betydligt fler soldater än fienden under det här kriget då. Enda positiva faktorn i underhåll och logistik och resurser, det var egentligen vapen och ammunition då. USA hade flera vapenarsenaler då. De två största var ju då i Springfield, Massachusetts, väldigt känd då. Och sen Harper's Ferry då i Virginia, som också var en rejäl arsenal då. Standardvapnet som man producerade vid den här tiden var ju mynningsladdade flintlåsmusköter som avfyrar då en liten rund blykula, eller liten var det faktiskt inte. Och de här gevären är ju knappast ett under av precision då. Den var inte speciellt effektiv alls
avstånd över 100 meter och oerfarna trupper kunde ju missa sina mål på väldigt nära avstånd. Och dessutom så är det ju kanske runt 15% av laddningarna som avfyras som inte avfyras som de ska, utan misseld helt enkelt. Milissystemet gjorde ju emellertid att många milistrupper tog med sig sina egna bättre musköter till fält som man använde vid jakt, och vissa av dem hade ju då räfflade pipor med lite längre räckvidd och precision i skotten. Så här hade ju kanske milistrupperna en liten fördel i vissa lägen då. Styrkeförhållandena i Nordamerika vid krigets inledning är ju en sak då, där USA kanske hade den fördelen av att snabbast kunna mobilisera flest män och så vidare. Men styrkeförhållandena mellan de båda sidorna förändras ju också under krigets gång då, och tippar ju senare över då till USAs nackdel och britternas fördel då. Ju längre kriget 1812 pågår, desto bättre går ju kriget för Storbritannien då mot Napoleons Frankrike i Europa då. Och till slut, som vi kommer att se, så blir ju Napoleon besegrad i det här stora slaget vid Leipzig, som tvingas ju därefter abdikera en första gång då. Och även om man kommer tillbaka senare så får ju det här stor konsekvens för kriget 1812 då i Nordamerika. För det här innebar ju då att britterna kunde börja skeppa över veterantrupper och skepp västerut till Nordamerika. Kriget i mellan USA och britterna i Kanada går ju då, och på haven går ju från en slags sidoshow för britterna till en slags huvudskådeplats då helt enkelt. Så när kriget bryter ut hade Storbritannien kanske bara 7000 soldater i Kanada och ett litet antal krigsskepp. Men i slutet av kriget så hade man ju då skeppat över runt 50000 soldater, varav många då var erfarna, hårda veteraner från Napoleonkrigen i Europa då. Och tillsammans med dem så fanns det bortåt 100 krigsskepp då. Så att det här är ju en tidsfaktor som är väldigt brinnande för USA då, att så ju längre kriget pågår, desto mer tippar styrkebalansen över till britterna då, som vi ska se då. För USA så skulle ju också dåligt ledarskap stå dem ganska dyrt då, speciellt i krigets inledning 1812 då. Och med ledarskap så menar jag inte bara generalerna i armén och så vidare, utan från toppen och neråt, med start i form av president James Madison då. James Madison var ju kanske en av de mest intellektuella och lärda presidenterna som USA någonsin haft då. Han var ju en politisk filosof av rang kan man säga, vilket gjorde också att han kunde göra ganska stort avtryck på utformningen av USAs politiska system då, inte sällan den kallade den federala konstitutionens fader, eftersom han spelade en ganska stor roll på konstitutionskonventet och eftersom han var ganska drivande då i att införa den här Bill of Rights efter konstitutionskonventet, som kompletterade konstitutionen med 10 stycken tillägg till konstitutionen ganska omgående då. Och Madison hade ju också visat sig vara en hyfsat bra diplomat och ganska bra på politiska förhandlingar i lagstiftande församlingar, där det är viktigt att kunna bygga allianser och koalitioner bakom kulisserna så att säga då. Men som president så är det ju en helt annan sak då. Han var ju en ganska svag administratör då och passade inte alls särskilt bra då i den så kallade verkställande makten. Så i Madison så får ju landet inte direkt en stark president, och heller inte en överbefälhavare. Presidenten är ju egentligen den yttersta överbefälhavaren i tider av krig då. Och just i en tid av krig så behövde ju egentligen USA någon som kunde ge landet ett starkt och patriotiskt ledarskap då. Någon som liksom blir en slags symbol och kan hålla brandtal och så vidare. Och det här var ju väldigt långt ifrån Madisons kvaliteter. Han var ju en ganska liten person med svag röst, ogillade ju både att stå i centrum och prata offentligt. Och inför den här utmaningen, när man står inför krig, så behöver ju också landet enighet. Men Madison var ju inte sådär jättebra på att bedöma människor, och han utsåg väldigt många ministrar och generaler utav ganska dålig kvalitet. Och dessutom hade han en enorm omsättning på de här posterna under de här 3 åren som kriget varade. Och det förstår ju alla att det kanske inte är jättebra att byta ministrar och generaler i högt tempo när man är behov av liksom kontinuitet och stabilitet under ett krig då. På de viktiga posten krigsminister så uttog ju Madison till exempel William Eustis från Massachusetts. Och det var ju absolut inte för hans kompetens utan framförallt för att få en slags geografisk balans i administrationen där någon minister kom från det annars då väldigt federalt dominerade New England. Så att det här var ju ett sätt att bara försöka få in någon republikan från New England för att få en slags balans där, men valet av honom var ju inte optimalt på den här enormt viktiga posten då. Så att om man summerar det så Madison står ju inte för något direkt tydligt ledarskap och hans ministrar gav ju en hel del otydliga order ut till generalerna och generalerna i sig då var ju ofta till åren komna och hade visat en ganska stor inkompetens då så att säga. Och det här leder ju inte helt oväntat till att första krigsåret 1812 blir det inte går riktigt i den riktning som USA hade önskat sig då så att säga. Men då har vi ju en bild av förutsättningarna för kriget. I nästa avsnitt ska vi se lite grann hur det går då i krigets inledning här under 1812 då. Så i nästa avsnitt kommer vi titta på hur det går med kriget till land och i avsnittet efteråt ska vi kika lite mer hur det går med kriget till havs. Kriget 1812 var ju väldigt spännande med de här duellerna mellan olika skepp på haven som skjuter bredsidor och försöker manövrera ut varandra. Så att, det kommer vi att komma tillbaka till i ett antal avsnitt. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.